A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Blott en dag, en måndag i sänder, så får man ta sig an det ibland när det är ny vecka och nya tag. Men ändå en trygghet och en glädje att du sitter där med mig, Linnea Rönnqvist.
Varje morgon så bara väntar jag på vart du ska landa i det här härliga introt. Men tack detsamma.
Ja, förbereder sig in i det sista.
Absolut, det gör jag alltid.
Du, jag ska gå igenom Oscarsgalan från i natt. Två svenska vinnare har vi, en lagom värd, lagom är bäst säger jag, och en man som stal hela showen. Några av ingredienserna.
Oj, det låter jättespännande.
Vad ska du prata om?
Jag kommer prata om förra veckan i Frölunda. Bomb, dubbla explosioner och tre larm om misstänkt farliga föremål. Vi ska gå igenom lite vad som har hänt och vad man tror ligger bakom det här.
Just det. Jag kommer även prata om en hemlig vapenaffär. Den största, överlägset största från förra året som Sverige genomförde då. Sålde vapen för hiskeliga summor. Sen får vi gäst dessutom om någonting helt annat. Johan Hilton kommer dit. Han har skrivit boken Den sista teaterdirektören om Benny Fredriksson. Johan är ju också kulturchef här på GP. Och Benny Fredriksson är ju teaterchefen då som tog sitt liv efter att ha hängts ut i Aftonbladet under 2017. Och Johan Hilton tecknar ett porträtt av honom i den här sprillans nya boken som snart kommer ut. Sen blir det bakvagn. 8000 år gammalt bröd upphittat. Normen vann Mello och därför gör Jimmy Åkesson rätt i att inte äta något från havet.
Ja, en nyhet som du gillar.
Ja, vi är ju bröder där, Jimmy Åkesson och jag.
Exakt.
Lite grann.
Jag ska prata om, jag vet inte om de var 8000.
Fast han är mycket mesigare än mig, förlåt.
Okay.
Han äter ännu mindre från havet.
Okay.
Jag vill bara ha det sagt. När jag sa att jag var broder med Jimmie Åkesson skulle ändå nyansera det lite. Förlåt att jag avbröt dig mitt i din mening.
Ja, det var faktiskt lite mitt i. Men jag ska prata om asmånga kängurus i alla fall som har invaderat en golfbana. Kan du säga vilket land?
Ja, Australien. Gissar jag på.
Ja.
Eller är det något zoo igen i Sverige?
Nej,
det har liksom varit
inte
stökigt på svenska zonen då.
Ja, jag tror inte att vi har så många kängurus som krävs för detta. Jag ska försöka beskriva de här videobilderna sen. Och sen lite om skandal under Holmenkollen. Mm-hmm. Det verkar ha varit ett jävla bra stämning och supande.
Håll igång party.
Så att kanske inte bara bra stämning, vill jag rätta mig själv och säga.
Vi får höra mer om det sen, så får var och en bedöma om det var bara bra stämning eller också problematiskt.
Precis.
Annars då? Har du börjat kolla på VIP?
Exakt, det är det jag har gjort. Jag har ätit äggröra i helgen och kollat på VIP.
Ja, jag tyckte det var... Men jag tyckte det var mysigt och trevligt i morse när du kom hit. Jag kunde se mig själv i det beteendet. Mm. Att du satt dig där och ville återberätta ett bra skämt från en tv-serie.
Det är ju lite du som är kungen av det här.
Ofta det. Ja.
Så nu kände jag att då kan jag göra det en gång.
Men jag kände också att det är ju, när jag satt på andra sidan av det, så kände jag ju att det är svårt att ta med sig känslan.
För
att
fast du skrattade. Liksom, mer än vad jag hade hoppats på.
Ja, dels för att jag vet hur svårt det kan vara att återberätta det, och jag tyckte du gjorde det bra, men också för att jag älskar ju VIP.
Ja.
Den här serien där Julia Louis-Dreyfus spelar vicepresidenten i USA.
Ja, toppen. Det var ju sinnessjukt många ord per minut.
Ja.
Och även mycket svordomar.
Ja, verkligen grova svordomar per minut.
Och liksom taskigheter, höll jag på att säga. Så att jag är liksom inne i det tänket, så att ta inte åt dig.
Nej.
Ifall jag råkar ryta till.
Se upp där ute. På stan. Linnea har sett ut. Oscarsgalan i natt, Linnea. Satt du uppe?
Det gjorde jag inte.
Nix, jag tror få gjorde. Därför ska jag berätta lite om det.
Mm.
Dubbelt svenskt ju. Ludvig Göransson vann för bästa filmmusik i Oppenheimer då.
Mm.
Och Hoyte van Hoytema vann bästa foto också för Oppenheimer.
Aha.
Yes, som du förstår, och ni som lyssnar, så blev ju Oppenheim galans stora vinnare.
Ja.
Den vann ju också för bästa film, bästa regi och bästa manliga skådespelare samt bästa manliga biroll då. Christopher Nolan regissör och huvudroll Cillian Murphy, biroll Robert Downey Jr.
Ja, nu vet man ju en sportjournalist som är glad.
Ja, Robert Laul, ja. Sveriges största Nolan. Men han skulle kommit hit, men han har tyvärr blivit sjuk. Ja, jag vet inte vad det var för att han har liksom laddat för hårt inför det här.
Nej.
Så att han var totalt däckade. Men han skrev faktiskt innan galan då att han hade blivit sjuk då. Men grattis till Robert Laul och alla andra Nolan-män.
Mm.
Noterbart att Nolan inte vann för bästa kvinnliga huvudroll eller biroll.
Nej,
han kan
grattis alla män.
För sitt liv inte skriva en kvinnlig roll. Men det är sen gammalt. I alla fall, två svenskar, när hände det senast? Kanske aldrig, jag vet inte. Jag har inte kollat historieböckerna, men jag har svårt att tänka mig att det kan ha hänt så många andra gånger.
Det är nog, det stämmer nog. Men jag tycker det känns som att Ludvig Göransson har vunnit hur mycket som helst.
Jag vet, det är det som är lite synd, för att man bara, ja, vad händer mer då?
Ja.
För det är ändå ganska stort att han har gjort det.
Absolut, det är jättestort. Mm. Men det är som att när jag tänker mig en någon slags större amerikansk gala, så tänker jag, ja, men då kommer det väl säkert stå så. Ludvig Göransson, bla bla bla.
Och så var det ju. Ja, han vann ju en Oscar för musiken till Black Panther.
Mm.
Och så har han vunnit Emmy för musiken till The Mandalorian, den här Star Wars-serien då.
Just det.
Emmy är ju tv. Det vet alla. Varför ska jag förklara allting hela tiden? Alla vet vad Emmy-galan är.
Det är tidigt.
Ja, det är tidigt. Men i alla fall, det var väldigt svårt att hitta deras tal.
Mm-hmm.
För att de har ju lite så här förgala och sen den liksom stora galan med alla de viktiga talen. Ja. Så och de lägger inte ut allting då. Men kan lyssna på vad Ludvig Göransson sa då efter att han har rivit av den långa listan med alla som skulle ha tack.
And to my parents up there, thank you for giving me guitars and drum machines instead of video games. Thank you.
Ja, mådde man ju skit såklart. Jag och alla andra föräldrar som har eller planerar att ge tv-spel till våra barn.
Jag känner bara inte tack till mina föräldrar som gav oss trombon och fiol istället för videospel.
Alltså,
det gick inget bra.
Nej.
Det gick inget bra.
Varför är inte du på Oscarsgalan med din trombon?
Vet du, kanske om jag fick fiolen då.
Aha, ja.
Men om jag hade fått trombonan, då hade jag varit på Oscarsgalan, tror jag. Jag känner att jag är en blåsinstrumentsperson.
Sliding doors.
Ja, verkligen. Om min bror hade fått fiolen.
Ja.
Fan, vi hade varit typ first aid kit.
Ja, sky's the limit. Ja. Just det, stämmer på trombon och fiol.
Det går.
Ja, inte lika poppigt kanske, men
nej,
vad vet jag. I alla fall lite good old fashioned parent shaming då från Ludvig Göransson. Men sen hade vi ju Hoyte van Hoytema då för bästa foto. Hans tal där uppmuntrade han alla så young aspiring filmmakers att använda någon särskild slags kamera som vi aldrig hört talas om. Det var liksom verkligen en för nördarna där ute.
To all aspiring filmmakers out there, I would like to say, please try shooting that incredible new hip thing called celluloid.
Cellulite?
Precis, that incredibly hot new thing.
Ja.
Den flög över huvudet på ganska många hemma i tv-sofforna, tror jag.
Även mig.
Ja, men jag tror att många i salongen, antingen så gillar de det, eller så var de bara så här, just det.
jag vet vad det är.
Celluloids. Love those celluloids. Finns inte ens. Han var playad om alla Hoyte.
Hade kunnat vara.
Hoyte van Hoyteman, svensk-nederländsk filmare då, gjort massa film i Sverige. Han började ju med serier då, han började göra ett namn för sig med serier som Lasermannen och Upp till kamp då.
Mm.
Och Låt den rätte komma in. Mm-hmm. Var väl den som gjorde att han fick ett internationella ögon på sig, kan jag tänka mig.
Ja.
Den var väl också Oscars bidrag, tror jag, från Sverige. Och sen så gjorde han den här The Fighter, var väl typ den största Hollywoodfilmen enligt Wikipedia, vad det verkar. Och sen då så gjorde han min favoritfilm, Tinker Tailor Soldier Spy.
Mm-hmm.
Filmade den tillsammans med Thomas Alfredsson. Och sen så träffade han väl Nolan där någonstans, och så har han gjort 4 filmer med honom: Interstellar, Dunkirk och Tenet, och nu Oppenheimer då. Så det är ändå coolt det med, får man säga.
Absolut, en bra lista på saker man har producerat, ja, eller varit med och gjort.
Sannoliken.
Ja.
Och i övrigt på galan då, där har vi svenskarna.
Mm.
Jag har ju alltid varit svag för att se Hollywood-kändisar skratta.
Ja.
Genuint, eller åtminstone spelat genuint, det räcker för mig.
Spelat genuint?
Ja,
jag försöker liksom översätta vad det betyder.
I en oskriptad miljö.
Ja, just det.
Mm. Mm. Ja, men liksom, man vet
improvisation.
Ju aldrig. Man vet ju aldrig med Ryan Gosling om han skrattar hjärtligt, för att han är också en skicklig skådespelare.
Ja.
Men det räcker för mig att han är en liksom autentisk, sånär som på autentisk miljö.
Ja, att du kan lura dig själv och tro att det är på riktigt.
Ja, när de blir lite så här lagom roastade, älskar det, har kastat mig över öppningsmonologen
ja,
i många år.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men jag har haft lite paus på det. Kanske blivit lite mätt, jag vet inte. Men i morse så valde jag bort en hel del nyhetsletande och liksom satte mig ner på elvans spårvagn och såg Jimmy Kimmels monolog. Och jag måste säga att den var just right.
Mm-hmm.
Den var liksom lagom.
Ja.
Det var inget sånt edgelord hard roasting kör han gick på liksom. Så Ricky Gervais. Det var liksom inte den jobbiga stämningen. Den han liksom tog alla i hand, var lagom rolig, lagom hård. Och
Men det låter lite tråkigt.
Ja, men kanske, jo, men det kanske var lite tråkigt. Jag tyckte så att det fanns en trygghet i rummet. Det kändes som att rummet typ gillade honom. Det var tryggt på något sätt.
Ja, det tycker jag låter tråkigt.
Men kanske. Jag tyckte det var jättekul när Ricky Gervais var stenhård, ska jag säga, back in the day. Men nu har man väl tröttnat lite på honom kanske.
Ja.
Och att man minns det också som att då ville alla göra det ett tag. Så här, ta det längre och längre. Och nu var det skönt med Jimmy Kimmel som typ... Jag vet inte, bara känner typ alla där, gissar jag.
Ja,
att det var lite lagom.
Annars är ju min Amy... vad heter hon? Tina Fey.
Schumer.
Nej, inte Schumer. Utan...
Diamond.
Nej, utan Parks and Rec super...
Ja, heter Schumer.
Leslie... Ja,
va? Amy Schumer.
Ja, det gör hon. Herregud, jag tänker på någon annan. Ja, Amy Schumer och...
Nej, Amy Poehler.
Amy Poehler.
Ja, tack. Förlåt. Ja.
Jag blev förvirrad här.
Ja.
Ifrågasätter min egen verklighetsuppfattning.
Mm.
Det är det, exakt. Men Amy Poehler och Tina Fey.
Ja.
Det har jag olika kvällar bara hamnat in på öppningstal efter öppningstal. Som
ja, men de är asroliga.
Bara säga att de är
ja, jag vet, de är jätteroliga. Vi är mycket i det nu. Du och jag. Det är kul att du och jag kan mötas i det nu. Att prata om gamla skämt vi sett på YouTube och serier.
Ja.
Jag ska spela en liten bit från ett skämt som gick i alla fall rakt in i min vebord. Och det handlade såklart då om att alla filmer är alldeles för långa nu för tiden.
Ja.
Grumpy
sant.
Old man, men det är sant.
Ja.
Han sa något om att filmerna i snitt blivit en halvtimme längre idag än hur det var för 3 år sedan.
There were so many great movies that held audiences captive this year. And I mean that literally. Your movies were too long this year. The average length of the top 10 movies was 2 hours and 23 minutes. That's up 30 minutes from 3 years ago. When I went to see Killers of the Flower Moon, I had my mail forwarded to the theater. Killers of the Flower Moon is so long, in the time it takes you to watch it, you could drive to Oklahoma and solve the murders yourself.
Good wholesome fun med Jimmy Kimmel.
Ja, två plus på det där första med posten skämtet. Lite roligare det andra.
Ja. Mm. Ja, men jag hör vad du säger nu när jag hör den andra gången, att det är inte så jättemycket edge i det då. Men det var också det jag tyckte var lite skönt.
Ja.
Så jag får ändå stå fast vid det.
Ja, men absolut.
Ja, ibland kan den runda humorn också.
Ja, ibland kan tryggheten vinna.
Tryggheten kan vinna, ja precis. Men den som stal showen då, som det står i en del rubriker,
ja,
det var såklart en kille som sjöng en låt på festen. Sådär.
Var det Björn Gustafsson?
Nej, det var Ryan Gosling, USAs Björn
det.
Gustafsson.
Ja.
Jag vet inte, men i alla fall liksom en blond kille i, liksom, som närmar sig 40 kanske, som sjöng den här låten från Barbie-filmen I'm Just Ken.
Mm-hmm.
Och det började med att han satt i publiken med en hatt nedlutad framför ansiktet som man såg var han. Och så stämde han upp då. Och så jublade alla och plötsligt så bara växte det och växte det. Så stod han på scen med hans Slash från Guns N' Roses.
Oj!
Och så sjöng han bara vrålsjöng. I'm just kidding. Ja, Ja, det var rätt ball faktiskt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det, här, det är absolut en sån jag genast tänker, vilka sökord ska jag skriva in på YouTube?
Ja, men jag tycker de borde göra mer såna grejer. Ja. Alltså faktiskt, för att ibland när de ska skämta och sådär, så det de är ju så här jättebra performers liksom. De är bra på att uppträda. Så de kanske borde ha mer av den varan liksom.
Tänk, vad är min styrka?
Precis.
Utgå från det.
Ryan Gosling, egentligen inte att sjunga. men jag tyckte han sjöng ganska bra faktiskt. För det var nog också inte playback, utan det var live. Han gav mikrofonen ut
men
till andra.
Jag tycker, herregud, det är väl ändå över en tröskel.
Ja, det lät jättebra. Var det någon tjej som gjorde någonting då?
Ja, var det det? Var det någon tjej någonstans?
Ja, självklart.
Som var med?
Ja, det var ju en som vann bästa kvinnliga huvudroll till exempel.
Oj!
Emma Stone då, för rollen i Poor Things. Hennes klänning hade pajat när hon gick upp på scen, vilket hon skojade till lite grann om.
Boy, my dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure.
Vad, hon har svårt att andas också.
Ja, men hon var jättetagen av stunden. Jag skulle klippa något mer, men hon sa det själv så här, I'm rambling, I'm just going on. Hon var väldigt tagen och lite all over the place faktiskt. Ganska lite charmigt kanske, men det var också så här lite svårt att klippa ut något från under tidspress särskilt. Så då fick det bli det här första skämtet då, som lite hade Ryan Gosling i centrum. Tyvärr.
Så det var en tjej som pratade om en kille och hur bra han var.
Men ja, det var väl liksom...
Men ja.
Ja, precis. Men det var ju kanske det mesta och det mest som stack ut som hände på galan. Divine Joy Randolph vann bästa kvinnliga biroll också för insatsen i The Holdover. Så hon höll ett väldigt känslosamt tal om bland annat om att liksom ta sig fram som svart kvinna i branschen då. Hon är sångare egentligen, men liksom föll in på den här banan. Och sen pratade hon om någon som jag tror är en lärare hon haft.
Ron Van Loo, I thank you. When I was the only black girl in that class, when you saw me and you told me I was enough, and when I told you I don't see myself, you said that's fine, we're gonna forge our own path.
Vad starkt ändå.
Nu framstår Ryan Gosling lite töntig.
Ja, lite töntigare. Ja. Han har inte riktigt den tuffa tyngden. Vägen
nej,
heller kanske,
nej,
på
precis.
Det sättet. When you saw me, a good looking white male in that classroom, you have a path. Nej, men det var väl det. Oppenheimer, den stora vinnaren, tog hem totalt 7 priser då. En film som sannolikt delar meningarna, inte minst här på GP då, där Robert Laul är i ena hörnan och jag vet vissa andra, jag ska väl inte hänga ut dem.
Nej, alltså jag har inte sett den, men jag har ändå negativa känslor.
Jag står ju såklart någonstans i mitten och tycker att den är typ 3+. Lite spretig.
Den är lite trygg.
Den vill berätta lite mycket. Nej, jag tycker att den är otrygg för att den inte väljer väg. Den skulle liksom pick a lane liksom. I övrigt kan jag säga, det är alltid lite så här runt omkring snackisar då. Den uppmärksamma tittaren kunde se så här små röda knappar på klänningarna och kostymerna.
Ja, de det såg jag något om.
Många kändisar, och de har tillverkat gruppen Artists for Ceasefire, som uppmanar till en fredlig lösning mellan Israel och Hamas då. Och de skickade även ut ett öppet brev som gick att läsa då, där de uppmanade till att stoppa blodsutgjutelsen och så vidare. Bradley Cooper, Mark Ruffalo, America Ferrara och var några av dem som skrev under det då. Samtidigt under galan kunde andra uppmärksamma, som läser nyheten i alla fall, få reda på att de fick goodiebags då, alla skådespelarna, för miljoner.
Nej.
Jo, de skådespelare...
Förlåt, du ska ju berätta det för mig såklart, men ja, kör.
Vad som var i, ja, precis. Ja, men det var priset på den här... Jag läste på Omni att skådespelarna och regissörer som nominerats till priser under Oscarsgalan fick ett gåvopaket till ett värde av 1,8 miljoner svenska kronor. Bland årets gåvor, Linnea, här kommer det, fanns en portabel grill.
Bu.
Exklusiv hudvård.
Bu.
Och biljetter till en magiföreställning.
Bu!
Det är inte,
det är sämre,
inte imponerad.
Sämre. Vad är det här? Är det liksom någon som är absolut sämst på att planera en dejt som har gjort den här goodiebagen?
Vet inte. Men vad hade du velat ha?
Pengar, höll jag på att säga. Det kommer det inte vara. Nej, men teknik. Något coolt nytt som inte är släppt än.
Ja, vi får väl se om de liksom skänker de här portabla grillarna och hudvården till bättre behövande.
Ja, det hade jag gjort.
Det hade du gjort. Okej, jag sätter punkt där. Man kan läsa alla vinnare på gp.se. Hej och god morgon säger vi till vår kollega Isabella Persson. God morgon Isabella.
God morgon.
Du satt inte uppe för Oscarsgalan.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Har du gjort det någon gång?
Nej, jag är inte så... Film är liksom inte... Jag är inte min grej riktigt.
Ja, men du har ju valt sportspåret ganska mycket.
Ja, men...
i liksom, jag tänker att du skulle kunna sitta uppe för någon sån Super Bowl-grej.
Ja, hellre det tror jag faktiskt. Ja. Men det är alltid kul med galor. Alltså... Hade det varit en annan tid på dygnet så hade jag kanske velat kolla dem. Men...
En annan tid i livet typ, om det var den här tiden. Nu är det tid för nyhetssvep ju.
Så är det.
Vart ska vi börja?
Vi börjar här i Göteborg. Ett svart rökmoln spreds under morgonen över centrala Göteborg och det kom från snusjätten Swedish Match fabriker vid Gullbergsvass. Räddningstjänsten är framme på platsen och uppger att det är en konstaterad brand och att lokalerna är utrymda, men det är i nuläget oklart vad som ligger bakom branden. 5 skidåkare har hittat döda i schweiziska alperna. Det var igår som en sökinsats inleddes. Man sökte efter skidåkarna mellan skidorten Zermatt och byn Arolla, men insatsen försvårades av hårt väder. Under morgonen bekräftade polisen att 5 personer hittats döda. En person saknas fortfarande. Al-Qaida-ledaren Khalid Barakatfi är död. Det uppger den terrorstämplade extremiströrelsen själva enligt organisationen Sight, som övervakar extremism på nätet. Barakatfi ska ha varit ledare för Al-Qaida på arabiska halvön i en gren som kallas AKAP. Han blev 2018 klassad som en global terrorist av USAs utrikesdepartement och USA betraktar AKAP som den farligaste grenen av den terrorstämplade extremiströrelsen. Dödsorsaken uppges inte, men Barakatfi tros ha varit runt 40 år vid sin död. En bild på den brittiska prinsessan Kate har avpublicerats av flera nyhetsbyråer, detta efter misstanke om att bilden ska varit manipulerad. Bilden är det första officiella fotot sedan prinsessan genomförde en bukoperation för drygt 2 månader sedan. På bilden sitter hon på en stol omgiven av sina 3 barn och sägs ha varit tagen på Windsor av självaste prins William tidigare i veckan. Nyhetsbyrån AP skriver i ett uttalande att vid närmare granskning verkar det som att källan manipulerat bilden. Varken prins William, hovet eller någon annan i familjen har ännu kommenterat misstankarna.
Ja, big ups till producent Carl Jansson då, som såg att det brann från Swedish Match fabrik och tipsade nyhetsdeskarna.
Ja, vad är det som händer? Det är mycket news som breakas från nyhetsshowen.
Ja, eller hur?
Fanny och Sälen, Carl och snuset.
Ingen kan säga den här dissen typ så här: you wouldn't know news if it slapped you in the face.
Nej.
För det gjorde det nu, det brann precis utanför vårt fönster och vi kollade det och det blev en nyhet.
Ja.
Nu ska vi ta oss vidare. Vi ska tala om Frölunda.
Ja. Ja, men vi ska prata om händelserna i Frölunda och Nya Hovås i slutet av förra veckan. I fredags morse, ungefär precis när vi slutade sända, du och jag, då larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål då i Nya Hovås. Det bedömdes vara skarpt och det var en termos som stod vid en entré till ett bostadshus.
En termos, aha, där ser man.
Polisen åkte ju dit såklart, det blev en stor insats, man spärrade av och nationella bombskyddet kom dit och kunde sen ta hand om termosen.
Jag minns, vi satt efter sändningar och jag liksom häprade lite över den här bilen som de hade plats.
Ja, exakt, plats. Den som ser liksom bepansrad ut.
Synnerligen bepansrad.
Ja.
Det var ett jäkla vrål, åk är säkert fel ord, men det var something else.
Ja, verkligen. Och några timmar bara efter det här första så kom det ett nytt larm då. Också om farligt föremål. Den här gången på Speldosegatan i Frölunda. Och det blev samma visa där, avspärrningar och en stor insats. Och där sa polisen till oss på GP då att det var ett liknande föremål som det i Frölunda. Men de ville inte gå in mer i detalj på vad det var.
Och då ska vi komma ihåg att det redan har smält 2 gånger i Frölunda.
Exakt.
Ganska nyss, det kommer du väl till.
Det kommer jag till, exakt. Men först och främst då i lördags
Ja.
Det kom då ett tredje likadant larm inom samma dygn. Det var också i Frölunda på Engels gård och ett 15-tal hushåll fick utrymmas. Och även den här gången då så kunde nationella bombskyddet säkra föremålet. Och precis som du var inne på då i onsdags förra veckan, alltså några dagar tidigare bara, då skedde två explosioner i entréerna till två lägenhetshus.
Just det.
Också i Frölunda om jag inte sa det. Så det har ju varit en väldigt intensiv vecka.
Otroligt.
På den här fronten. Och enligt uppgifter till oss på GP då, så kopplas de här händelserna till pågående gängkonflikter i Frölunda.
Mm.
Två personer häktades i lördags misstänkta för inblandning då i de här dubbla explosionerna som skedde på onsdagsmorgonen. Det är två män i övre tonåren och misstankarna där är grov allmänfarlig ödeläggelse för den ena personen och den andra misstänks då för medhjälp.
Mm.
Och kammaråklagare Maria Torell, hon sa också i torsdags till oss att vi ser en koppling till gängmiljöerna, men just de här gripna är inga etablerade namn. De verkar ha anlitats mer som utförare,
okay,
sa hon, om de här männen i övre tonåren helt
ja,
enkelt.
Ja, det där känner man ju igen vid det här laget, ja, nästan. Alltså exakt. Liknande beskrivningar av väldigt unga män.
Precis.
Som anlitas på det här sättet, om det nu är så i det här fallet. Men ja, det är vad du berättar precis.
Ja, men då undrar man ju också, vad är detta för någonting? Vad är det för konflikt egentligen? Och enligt uppgifter då till oss på GP så är polisens teori att de här sprängningarna och larmen om farliga föremål då är en hämnd för en misshandel på ett gatukök.
Ja, jag såg någonting om det.
Mm. Det var tre unga män då som dömdes för att ha deltagit i den här misshandeln som var på ett gatukök då i Frölunda. Och de här senaste dagarnas larm, det har liksom skett på adresser där de här tre männen är skrivna.
Okej.
Så att det är eventuellt någon typ av hämnd helt enkelt.
Mm.
Och det handlar om vad som brukar kallas då för Z-falangen. Några dagar efter den här misshandeln då, den skedde i början av augusti förra året. Och några dagar efter så var det skottlossning. En ung man i Z-falangen, han träffades då och han var nära att dö av sina skador.
Mm.
Och enligt uppgifter då till oss på GP så är det liksom en utveckling av den här konflikten som nu har gjort. Som orsakat de här, eller orsakat, men som ligger bakom kan man väl säga.
Någon sorts eskalering där.
Precis, det som har hänt här. Och i fredags eftermiddag så pratade vi med Christian Nylén som då är lokalpolisområdeschef i södra Göteborg. Och han sa då att han bedömde att det var ganska stor risk för att något av de här två föremålen som hittades under fredagen hade kunnat explodera. Nu gjorde de ju inte det utan de togs ju om hand av nationella bombskyddet. Men det var en ganska stor risk att det hade kunnat bli fler explosioner där. Och efter de här explosionerna i onsdags så sa han också till oss då att de här individerna verkar inte begripa vilken enorm fara de utsätter allmänheten för. Låt mig säga så här, det är ett mycket oansvarigt sätt att skicka ett budskap till sina fiender.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Ja. Det har ju blivit dels de här förstörda entréerna då i onsdags och sen har det ju varit utrymningar och avspärrningar och folk har inte fått gå ut ur sina lägenheter. Så att det har ju liksom verkligen...
Ja, det är klart att det sprids en oro bland de boende.
Ja,
självklart. Liksom.
Exakt, exakt. Och
man börjar kolla vem man bor granne med. Alltså det kan leda till väldigt
precis.
Mycket så bara...
Alltså vem är skriven
liksom,
här?
Ja, vem är skriven här? Liksom så misstänksamt beteende. Alltså, det kan få väldigt många liksom, mindre följdkonsekvenser som samlas ihop till en väldigt liksom, stor konsekvens. Eller man ska säga. Du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis. Och vår kollega Ulf Rosvald, han har ju också varit ute i Frölunda i helgen och pratat med boende och träffat dem. Och där är det ju, det får man gärna gå in och läsa på gp.se för det finns ett reportage där med lite bilder och han har pratat med flera personer. Men där är det ju vissa som är så, jag vill flytta härifrån nu direkt. Och du vet, man har svårt att sova, känner sig otrygg. Alltså, det kan man ju verkligen tänka sig. Särskilt när det har varit så här mycket på kort tid. Men senaste veckan i Frölunda där ute så har det alltså varit tre larm om farliga föremål och två explosioner samma morgon. De skedde väldigt nära varandra också i onsdags morse där. Och för dem så är det alltså nu två män då i övre tonåren som är häktade misstänkta då för allmänfarlig ödeläggelse respektive medhjälp till det.
Thank you.
Ska vi snacka lite hemligheter, Linnea?
Mm.
Statshemligheter.
Ja, jag kände just, ska du ha uppe mickarna?
Ja, precis. Jag bjuder på något oerhört personligt, så känner du den pressen att bara, aha, måste jag typ?
Jag måste jag säga något?
Jag har liksom inte alls den relationen till honom på det sättet.
Nej, precis. Det är till dig jag inte kan säga det.
Ja, inte till lyssnarna.
Inte till lyssnarna. Alltså. Lyssnarna kan jag säga det till.
Ja. Ja, men det här är någon statshemligheter. Så det är lite mindre spänt på något
Mums.
Sätt. I det här rent personliga.
Ja, precis.
Ja, svenska statshemligheter då, för inspektionen för strategiska produkter. Hört om dem eller?
Är det en myndighet jag aldrig har hört om?
Ja, ISP. Ja. De har i alla fall beviljat utförseltillstånd, som det heter, för en vapenaffär på nästan 11,7 miljarder kronor.
Oj!
Och det är den enskilt största exporten under hela 2023. Överlägset största vapenexporten. Och vilka som köper de här vapnen då? Det är det som är hemligt. Åh, vad nyfiken man blir.
Ja, det blir man. Och så känner man genast, hur kan det vara hemligt?
Ja, det kan man undra.
Ja, du vet, man är så lite journalistskadad och tänker, ja. Offentlighets- och sekretesslagen. Hallå?
Men du, jag ska möta din frågande inställning.
Du ska berätta att jag inte har rätt att få veta detta.
Ja, men det är David Åhlén då som är chef för enheten där, som enheten för krigsmateriell på de här som inspektionen för strategiska produkter. Det finns andra strategiska produkter till
det.
Jag vet inte vad det kan vara.
Nej, vad kan det vara?
Olika så Excel kanske man säger. Eller filofaxer.
Filofaxer, ja.
Där Linjal. Kan man ju lägga upp strategier och liksom sånt där. Jag vet inte vad det kan handla om, men angående varför det är hemligt då, så säger han i alla fall David Åhlén, vi bedömde att förbindelsen med det här landet skulle störas om den uppgiften skulle göras offentlig. Är du nöjd med det svaret?
Absolut inte. Nej. Men jag är intrigued.
Ja, det är du.
Att liksom kontakten med det landet och Sverige skulle störas.
Mm, ja, vad kan det vara? Alla får väl, om man så vill, spekulera i vad det kan handla om. Men de är ju ganska fåordiga då.
Ja.
Som de ofta är när det rör hemligstämplade grejer. Men jag kan ju ändå berätta lite då vilka andra vapendeals som har gjorts för att sätta det lite i perspektiv då. Jag läser från GP, har vi hela topp 10-listan. Jag tar topp 5 här. Femte största, Storbritannien. De har köpt radarsystem bland annat då för 1,5 miljarder. Och 1,5 miljarder har även Pakistan handlat för. Luftburet radarsystem. Brasilien, 2,8 miljarder stridsflygplan. Det var ju lite nyheter om det, va? Förra året har jag för mig nu när jag läser det. Sen är det USA tvåa då på 3,5 miljarder ungefär, granatgevär och lite andra vapensystem och sådär. Och sen då på 11,7 miljarder nästan så är det det här hemliga landet. Så det är 8 miljarder emellan där.
Ja, det är ett stort glapp. Men då skulle man ju kunna, alltså nu ska ju inte vi sitta här och gissa. Alltså, därför så säger jag att jag inte ska sitta här och gissa. Och sen säger jag, man skulle kunna tänka sig då att det är ju inget land på den här listan i alla fall. Skulle man ju kunna,
det skulle man kunna tänka sig.
Man kan, men man är inte helt säker.
Vilket land är i väldigt stort behov av vapen för att försvara sig. Ja, man får fundera själv, men det står under posten liksom vad de har köpt, så är man ju lite vag där också. Olika typer av vapen, ammunition, programvara och teknologi.
Okej.
Det är ganska mycket som kan rymmas där.
Ja, det är mycket.
Ja, det är i alla fall en del av det sammanlagda värdet på 28,4 miljarder kronor som Sverige exporterade vapen för förra året.
Ja, då är det ju nästan hälften som det här hemliga står för.
Ja, det har du baske mig rätt i, Linnea. Nästan i alla fall. Och ja, det är en ganska ansenlig industri vi har där, kan man ju konstatera som en passus då. Men den här hemliga då har alltså köpt för 8 miljarder mer än USA ungefär. David Åhlén säger, vi fick indikationer på att de inte ville identifieras. Vi tog kontakt med mottagarlandet och fick dessa uppgifter bekräftade. Så först var det lite så bara, det känns som att, eller?
Var det för att det landet dök upp med en tidning med urklippta hål i till mötet?
Ja, precis.
Det är ändå en indikation på att någon inte vill bli identifierad.
Ja, eller vad det andra kan vara. Liksom.
Trenchcoat kanske, solglasögon.
Ja, men de plockar upp någonting där. Bara, men jag har lite så lite känselspröt har jag i sociala situationer.
Ja.
Kanske David Åhlén eller någon annan hörde av sig. Bara, är det så att ni, det är så? Bra.
Vilken bra kompetens för dem att ha.
Verkligen. Han förklarar i alla fall då att det är väldigt ovanligt att anonymisera ett mottagarland i statistiken på det här sättet. Och han känner inte ens till något liknande fall, att det ska ha skett innan. Men regeringen har mottagit den här rapporten som de skickade. De skickade väl upp till regeringen då. Och det var regeringen som själva då fattade beslut om huruvida sekretessen skulle lyftas från det här mottagarlandet. Så regeringen var så, nej, det kan vara anonymt. Och det är lite speciella omständigheter, säger han i alla fall. Och då frågar vår reporter, är det inte är det viktigt att vara transparent gentemot regeringen och svenska folket när det kommer till vapenaffärer? Sverige är mycket transparenta, säger David Lén då, ur ett internationellt perspektiv, och det är också ett önskemål från regeringen och riksdagen att vi ska vara transparenta. Undantag från det är som sagt väldigt, väldigt ovanligt. Jag tror inte det här är något som vi kommer få se mer framöver.
Nej.
Säger han. Men den som är lite orolig för att det kanske kan bli så ändå, det är Linda Åkerström från Svenska Freds. Hon är policychef där och sakkunnig i vapenexportfrågor. Hon är mycket orolig, läser jag, över hemlighetshållande av mottagarland. Från mitt perspektiv är det väldigt oroväckande att man hemlighetsstämplar sådana här uppgifter. Det är oroväckande att man fattar det här beslutet som minskar möjligheten till en transparent debatt om svensk vapenexport. Och hon reagerar också då på att den här, den blir lite tekniskt där, men
ja, kör.
Ja, den här enorma vapenaffären då på nästan 12 miljarder kronor, att den har beviljats i 2 utförseltillstånd, för det är ovanligt. Alltså den levereras i bara 2 omgångar.
Mm-hmm.
Hon jämför med Danmark, så eller Danmark har köpt krigsmateriel för 162 miljoner kronor, alltså väldigt, väldigt mycket mindre.
Mm.
Men där har det beviljats i 36 utförseltillstånd.
Oj!
Alltså det har gått i 36 omgångar. Sen kan inte jag bedöma om det är en relevant jämförelse eller inte. Så här. Det kan jag faktiskt inte. Men hon reagerar på det i alla fall.
Ja. Nej, det vet man inte riktigt vad det beror på. Så kan det ju vara ibland. Mm. Att saker kommer i olika kollin.
Det kan bero på en mängd olika saker som du och jag inte kan veta.
Nej.
Särskilt eftersom det är så himla hemligt stämplat.
Superhemligt.
Jag tror inte det är de poängen att visa.
Jag tror inte heller.
Hon tror att det kan bli ännu mindre transparens nu när vi är med i NATO, eftersom NATO enligt henne då har större benägenhet till sekretess ändå än vad Sverige tidigare haft.
Mm.
Men som sagt, David Olén hette han, va? Jajamän. Han trodde ju inte att vi skulle se mer av det här i framtiden.
Nej.
Men i alla fall, en jätte superhemlig, superstor vapen export har skett på 11,7 miljarder till ett hemligt land. Vi ska släppa in dagens gäst i studion här om en liten stund. Det är Johan Hilton som är författare till boken Den sista teaterdirektören. Johan är också kulturchef här på GP, men han har skrivit en bok om teaterchefen Benny Fredriksson som ju hängdes ut i Aftonbladet, fick allvarliga anklagelser riktade mot sig och senare tog livet av sig. Det här var 2017 som de här uppgifterna publicerades. Och Johan har gjort ett porträtt av Benny Fredriksson och grävt i de här artiklarna och publiceringarna kan man väl säga. Tittat närmare på dem. Häng kvar så kommer Johan Hilton till studion om en liten stund. Nyhetsshowen trummar på. 11 mars, måndag, har vi Linnea Rönnqvist och Kalle Berg i studion och dagens gäst är på plats. Hösten 2017 publicerade Aftonbladet en granskning av teaterchefen Benny Fredriksson där allvarliga anklagelser riktades mot honom. 3 månader senare avslutade han sitt liv, ett liv som fram till slutet var helt dedikerat åt just teatern. Med oss nu har vi författaren till boken Den sista teaterdirektören, tillika kulturchef här på GP, Johan Hilton. God morgon, Johan.
God morgon. God morgon.
Du, vad var det som gjorde att du ville skriva den här boken?
Så här, efter Aftonbladets publiceringar så lämnades Benny Fredriksson i den här, vad ska man säga, moraset som den här publiceringen innebar med de här hårda anklagelserna. Och man kan väl säga att sen jag flyttade upp till Stockholm 2009 så var jag en flitig gäst på Stockholms stadsteater och det som sedan blev då Kulturhuset Stadsteatern. Och det fanns en sån paradox, tycker jag, en sån motsättning i att den här mannen blev så ihågkommen för sin död trots att han hade gjort så oerhört mycket och skapat så oerhört mycket liksom, teaterliv i Stadsteatern. Så att det var det jag ville någonstans bärga lite grann. Att pekar på hans stora yrkesgärning och det han verkligen gjorde som och förverkligade som teaterchef. Att det, hur man än vänder och vrider på det, så kommer nog Benny Fredriksson vara en av de här riktigt stora kulturpersonligheterna vi har haft under de senare decennierna. Någon som gjorde en helt otrolig karriär och livsresa. Ja, men vill och det vill jag lyfta fram.
Ja, vill du beskriva det lite? Du går ju in ganska noggrant på hans liv i hela boken, men liksom för den som inte känner till honom, hur skulle du beskriva liksom hans väg in upp till kultureliten?
Ja, men den är ju helt otrolig, därför att han börjar i en arbetarfamilj i Midsommarkransen i slutet på 50-talet då han föds, med en mamma som har ganska svåra alkoholproblem och en övrigt ganska kaotisk start i livet, väldigt blygsam på alla sätt och vis, och hur han tidigt drabbas av den här känslan av att vilja formulera sig. Så han söker sig till familj i det området som kommer, alltså en lite mer akademisk familj som ger honom de här nycklarna.
Som tar med honom på olika saker.
Precis, tar med honom på Skansen där han inte har varit och liksom på olika saker. Och sen är det då hur han som tonåring av en ren slump hamnar på en föreställning på Stockholms stadsteater som då verkligen befinner sig också i en form av kreativt rus. Och drabbas av den här oerhörda kraften i föreställningen. Och på något sätt så är det som att han går in genom dörrarna den kvällen. Och kommer liksom aldrig riktigt ut därifrån.
Då är han tonåring.
Han är helt fast. Typ. Han är helt fast. Och det är många av, jag har ju pratat med många av hans barndomsvänner som beskriver det som nästan som en väckelse. Att efter detta så går han ut. Det är som en så här religiös uppenbarelse.
Han typ hoppar av skolan och börjar jobba där.
Ja, precis. Och, alltså, på gymnasiet han börjar riva biljetter där och blir sedermera statist. Och sen så söker han till scenskolan och inleder den här fantastiska karriären. Men efter den kvällen så är det som att det finns bara teater. Att han blir liksom, han låter sig uppslukas fullkomligt av.
Jag tyckte det var en väldigt fin liten anekdot bara i boken där du beskriver att, nu kommer jag inte ihåg namnet, men den regissören som till föreställningen som han var statist fick liksom vara så här, nu får du, för att han tog sig an den statistrollen med sånt himla engagemang.
Ja, han spelar ju en sån här, så här rättsnotarie, så han sitter och antecknar, han är så, han går så in i den där uppgiften.
Han har inga repliker egentligen.
Nej, han har inga repliker. Att han håller på att stjäla hela scenen. Ja. Och han skriver just den här fina lilla lappen då, det är en fransk regissör på franska, och just där han då noterar att så oerhört liksom. Du är oerhört charmig.
Men han fortsatte inte som skådespelare, eller han hamnade till slut att bli chef då?
Precis, han börjar ju som skådespelare och sedan så tar han nästa kliv och blir regissör, och sedan så återkommer han till Stockholms stadsteater, för han jobbar under många år på Riksteatern. Sen återkommer han dit och avancerar då sakteliga från att vara biträdande regissör under flera föreställningar till att sedan bli chef för Parkteatern och till slut då chef för Stockholms stadsteater.
Vad har han haft för betydelse för svensk teater?
Alltså framförallt så skulle jag säga att Benny Fredriksson hade en otrolig fingertoppskänsla för vad publiken ville ha. Och det är nästan läskigt. Och liksom, alltså jag har ju suttit mycket med så här liksom gamla så här repertoarplaneringar.
Du är ju teaterkritiker också, för de som inte vet det.
Precis. Men jag har ju suttit på Scenkonstmuseet i Stockholm och så vidare, och det är sånt spel liksom. Alltså så här att hans stora styrka ligger i att rollbesätta och att liksom koppla in precis rätt regissör på precis rätt projekt. Det är det ena. Det andra är att han också kan sägas vara den som på allvar för din repertoarteatern i
Sverige. Vad är det?
Det är att man spelar helt enkelt flera pjäser samtidigt och låter dem cirkulera. Och det som går bra, det fortsätter att gå. Det som går sämre kastas ut från repertoaren. Och det är, jag ska inte bli för långrande med det där, men det finns liksom det är ganska få teatrar som har förutsättningen att göra det på grund av alltså så här lager och scenografier och så vidare. Men han gör det, och han gör ju det enormt framgångsrikt. De åren som han är chef för Stockholms stadsteater, det är år som kommer att sakna motstycke, för att det blir en sån sinnessjukt framgångsrik teater.
Ja, vi ska ju komma in då på, för det är hans ledarstil kan man väl säga som granskas av Aftonbladet, och vi kan ju komma in på exempel, det är ju mer nyanserat än så. Men boken som du skrivit heter ju Den sista teaterdirektören. Varför heter den så?
Nej, men dels är han den sista direktören eller chefen för Stockholms stadsteater innan det går samman då med Kulturhuset i Stockholm. Men sen finns det en liksom mer bildlik koppling, och det är att den här teaterdirektören som kan allt om sin verksamhet, som har den, nästan är liksom allsmäktig, har varit en ganska närvarande typ liksom i svensk kulturhistorien. Och man kan säga att han är den sista av den gamla skolan på det sättet, för att han anlägger ju väldigt mycket den här lite gammaldags stilen, liksom lägger gärna armen om sina skådespelare och säger nu doktor Berg, nu ska vi gå in och se vad vi kan hitta på. Så att det finns en sån här fryntlighet i det där också.
Han kanske romantiserar det själv då när han har den här ingången
i det. Lite så, att han spelar lite rollen också som teaterdirektör.
Ska vi gå in lite grann på hösten 2017 då?
Jag tycker det.
Som händer. För, du tar ju lite grann i boken avstamp i uppropet tystnadtagning.
Precis.
Ska vi påminna oss bara, vad handlade det om?
Det är ju den här stora artikeln som publiceras av Svenska Dagbladet hösten 2017 i november. Där många yrkesverksamma skådespelerskor går ut och vittnar anonymt om erfarenheter utav sexuella trakasserier, övergrepp, sexuellt maktutövande.
Det är ju kölvattnet av MeToo.
Och det är kölvattnet av MeToo. Och det är ju ett initiativ som börjar i en vanlig debattartikel som skrivs av Sofia Helin, men som sedan, när hon kopplar in kollegor på Facebook liksom, alltså så här, för att komma med liksom, lite inpass och där, så växer det här och folk börjar vittna och till slut så blir det ju en jättegrej. Och man kan väl säga att det är en av de viktigaste publiceringarna som görs under den här hösten tillsammans med Kulturprofilen till exempel. Och som också blir legendarisk. Alltså man har ju den här stora uppläsningen på Södra Teatern i Stockholm, då liksom hela svenska kvinnliga skådespelareliten läser upp de här vittnesmålen, och drottningen är där och kronprinsessan är där, så det är ju en jättegrej.
Ja. Hur dras Benny Fredriksson in i det här då, eller hur hamnar strålkastet på honom, för det är inte riktigt i detta?
Nej, det är fortfarande, det finns i och med att de personerna som är ganska drivande i det här initiativet mot Benny Fredriksson inte vill medverka i boken, så har jag liksom fått gå ganska mycket på liksom närliggande vittnen och människor som blev kontaktade. Men man kan väl säga, alltså, alla i ett svenskt teaterliv dras in i det här för det första, i synnerhet människor med makt, därför att det är personer som har varit på teatrarna som så att säga förekommer i tystnadtagning, anklagelser. Så att det är ena sidan, och andra sidan så är det också att det startas liksom en parallellgrupp under den här tiden till tystnadtagning, som då där två personer vad jag liksom har lyckats gräva fram, så att säga, är mer drivande än andra. Och det är helt enkelt, man vill, det uttalade målet är att vittna om sina upplevelser på Kulturhuset och Stadsteatern under Benny Fredrikssons ledarskap, men också att avsätta honom, kort och gott.
Har du något på Benny? Var någon sån där mening som
precis, det är den mening som många återkommer till, att när de här personerna då ringer upp två kvinnliga skådespelare som har en bakgrund på Stadsteatern.
Och till slut så gör ju då Aftonbladet en publicering. Vad är det de skriver då?
Men man kan säga att det är en artikel som skrivs i samma liksom stil som den här tystnadtagning, men där tystnadtagning då riktades mot en struktur och där man var väldigt noga med att anonymisera människor, så kan man säga att det här riktas mot en enskild och namngiven person, nämligen då Benny Fredriksson. Och det består utav ett antal uppgifter om Benny Fredriksson. Uppgifter som är lösgjorda från tid och rum, eftersom alla vittnesmål är anonyma.
Alltså man vet inte när det hände.
Man vet inte när det hände. Det kan ha hänt när som helst under då en chefsperiod på 15-16 år. Och där många bygger på upplevelser och där många är väldigt svepande. Och framförallt så förstärks ju de här uppgifterna då utav de kommentarer och som skrivs av tidningens dåvarande kulturchef Rosa Lindeborg, men även på ledarsida och så vidare. Så att det här är ju jättepublicering som görs. Och som sedan då plockas upp utav andra tidningar som också börjar rapportera om det här. Och går i hög grad på Aftonbladets uppgifter.
Just det, men du är ganska kritisk i delar till den här publiceringen, förstår man ju. Är det någon, vill du ge ett exempel? Eller liksom,
nej, men alltså, dels finns ju allt det här tekniska. Att, jag menar, Benny Fredriksson får väldigt kort tid på sig att besvara de här anklagelserna, och det är anklagelser då som kan ha skett när som helst. Och som i hög grad bygger då på upplevelser utav en situation där det inte finns någon som kan styrka det här skeendet.
Så det publicistiskt är det problematiskt?
Ja, oerhört problematiskt. För att uttrycka mig diplomatiskt. Men sen är det ju ett par av de här uppgifterna också som jag följer upp i boken. Det finns en uppgift till exempel om att Benny Fredriksson skulle ha tvingat skådespelare och repeterat nakna. Och i den här angivelsen så står det också att detta skulle ha skett på scenskolan, det vill säga långt före Benny Fredriksson ens blev chef. Jag har spårat den här till tidigt 90-tal då han är på scenskolan och regisserar, och där det är en pjäs med fyra personer. Två utav dem vill inte uttala sig, de två andra säger att de minns inte den här upplevelsen, men att det är liksom att man befinner sig ganska mycket i en prövande process. Och det är ju inte ovanligt egentligen att man testar grejer när man repeterar, framförallt inte då liksom, när det ligger så pass långt tillbaka i tiden. Nej, men sedan så är det ju andrahandsuppgifter, och sen så är det den här, det som då lyfts fram utav tidningen på flera olika håll, både på löp och i tweetar och i en kommentar, och det är den här uppgiften om att Benny Fredriksson då skulle ha tvingat en skådespelare att göra en abort,
ja,
för att få en roll. Och det här är då en uppgift som börjar i det här liksom själva uppropet, som att han skulle ha föreslagit eller rått en skådespelare till att göra en abort för att spela en viss roll. Sedan så lyfts det upp då utav på löpsedan att han skulle ha pressat en skådespelare till att göra en abort.
Rollen,
ja, liksom. Precis. Och till slut då tvingat en skådespelare att göra en abort. Som bland annat, det är en formulering som används av Åsa Lindeborg både på Twitter och i hennes kommentar då. Och det här är också återigen, de här uppgifterna är anonyma, och det bygger i hög grad på en form av visklek, men den här har jag också då försökt spåra till vad det är som har hänt. Och då är det regissören Margareta Garpe som trädde fram och säger att det skulle ha skett då under en regissör, dramatiker, hon är många olika saker, men under ett projekt som hon var inblandad i. Och då gällde det alltså en roll som helt enkelt inte kunde vara gravid alltså i det här sammanhanget.
Ja.
För att det bör betyda någonting annat då.
Ja, på scen. Precis,
och jag menar, och det intressanta med detta, det är att teatervärlden är ganska olik andra yrken, vilket gör att den där aspekten togs inte ens upp under den här perioden, men vad var det då för roll? Om det är en roll som till exempel Julia i Romeo och Julia, så ter det sig ganska mycket som en självklarhet att det bör betyda någonting annat om en skådespelare är högravid i den här.
Jo.
Eller vad det nu kan vara. Ja, därmed så svarar jag.
Men Aftonbladet då, du har ju försökt prata med många personer, jag vet att alla som du har velat prata med har inte velat ställa upp.
Nej, men det är ganska få faktiskt som inte har velat ställa upp. Det är ett par av de här personerna som var inblandade i den här insamlingen av uppgifter om Benny Fredriksson, men sedan så är det också ett par publicister och en och annan chef på Stadsteatern.
Men Aftonbladet har ju fått kritik tidigare, Åsa Lindeborg och sådär. Vad, om man ska sammanfatta, vad säger de om de här publiceringarna? Hur försvarar de detta?
Ja, alltså grejen är väl att de gör väl inte riktigt det. Det är alltså de säger ju ingenting. Jag menar, Lena Melin sedan då i kommunikationen med pressombudsmannen för familj, Benny Fredrikssons familj, anmäler ju det här till dåvarande pressombudsmannen, så kommer man ju med en rad uppgifter som sedan också går stick i stäv mot varandra, som inte riktigt heller visar sig stämma. Men sen är det ju, jag menar, man har ju försvarat den här publiceringen, och framförallt så har man ju Åsa Lindeborg försvarat antagit sig rollen då att försvara den här publiceringen med att det fanns mycket uppgifter om Benny Fredrikssons ledarskap och så vidare. Vad som blev fatalt i det här fallet är ju också att det lindas in i form av mytorapportering, så att det blir väldigt oklart vad den här publiceringen faktiskt handlar om egentligen. Vad det är Benny Fredriksson anklagas för, men hur vi ska tolka de här uppgifterna.
Men det är några från Aftonbladet som är med i boken också.
Nej, det är ganska för, alltså, jag menar, Lena K. Samuelsson intervjuas ju, men hon kan ju inte säga någonting eftersom hon tillträdde först efter publiceringen, så att hon är ju på något sätt med och sopar upp efter detta. Men Lena Melin har avböjt att medverka, och så Lindeborg har avböjt att medverka med hänvisning till att hon då har skrivit den här boken Året med 13 månader, som ju är hennes då skildring utav de här dagarna. Och sedan dåvarande chefredaktör Sofia Olsson Olsén var ju sjukskriven. Hon blev sjukskriven för utmattning ett par veckor innan den här publiceringen kommer, och i mejl till mig så säger hon att hon inte var informerad om att den här publiceringen ägde rum.
Men efter att du har skrivit den här boken och pratat med många olika personer, vilken är din bild av Benny Fredrikssons ledarskap?
Att det var ett oerhört entusiasmerande ledarskap på många sätt. Det var återigen, han hade den här oerhörda fingertoppskänslan, han fick liksom teatern att börja sjunga igen. Han etablerade en mängd olika grejer som inte tidigare hade spelat riktigt på Stadsteatern, som musikalen och så vidare. Så han skapade en enormt livaktig teater. Sen fanns det kritik mot hans ledarskap. Det fanns kritik mot att han var in- och detaljstyrde, att han centrerade en hel del makt. Och sen kanske det som är det stora problemet i sammanhanget, att han skulle ha varit ganska så konflikträdd. Så att i många möten så har han suttit och liksom burits iväg av känslan. Liksom, suttit med en skådespelare och sagt att du ska spela Hamlet. Mm. Och sedan så kommer ju de här liksom, så att säga, materiella förutsättningarna emellan, vilket gör att men du kanske inte riktigt kan spela Hamlet ändå, och då försvann han. Det är många som vittnar om det. Mm. Men som sagt, det är många som hade väldigt, väldigt, väldigt goda upplevelser av att arbeta med Benny Fredriksson.
Den här publiceringen tar ju väldigt hårt på Benny Fredriksson, minst sagt. Mm. Du har pratat med många människor runt omkring honom som haft honom i sitt liv på olika sätt. Hur skulle du beskriva vad innebär den här publiceringen för Benny Fredriksson?
Den innebär ju att allting försvinner, så är det ju. Han väljer ju i nästan som i ett rus att avgå. Och han bestämmer sig väldigt, väldigt snabbt. Så att det går ifrån publiceringen tills avgången, så går det inte ens 48 timmar. Så det går väldigt, väldigt fort. Och sedan så är det ju som det är. Man måste komma ihåg att han byggde hela sitt liv på teatern och på kulturhuset. Han surrade sig väldigt hårt vid en mast. Så att när han går ut i någonting så går han verkligen ut i ett ingenting. Mm. Sen är det ju naturligtvis en traumatiserande upplevelse också. Så att han börjar må väldigt dåligt, väldigt fort. Och jag intervjuade bland annat, varje en gång i veckan så gick han till en frisör på Östermalm och snaggade sitt hår mot de sista åren av sitt liv. Mm. Och just den frisören har jag intervjuat då i boken, och han berättar, han blir på något sätt vittne på hur väldigt, väldigt fort det går. Att liksom den man som kommer in precis efter avgången är fortfarande liksom uppfylld av att han överlistat revet och att det liksom finns möjligheter att gå vidare. Sen återkommer han bara ett par veckor före jul, eller bara ett par dagar före jul, och då är det en helt annan markt och mycket mer liksom tungsint person som har svårt att hålla tråden och sådär. Sedan går det ett par månader och Benny Fredriksson skjuter bara fram sina så här kryptider. Och till slut så hör den här frisören Håkan av sig till honom och säger: nu måste du faktiskt komma, för vi måste hålla efter din frisyr. Och det som kommer in genom dörren då, det är en väldigt, väldigt, väldigt sjuk person som är oerhört märkt av det han har varit med om. Det går väldigt fort. Han tappar, han är ju en oerhört effektiv person överhuvudtaget, så att redan då i början så börjar han ju med liksom gå i terapi liksom hos tre olika terapeuter, och han har fortfarande tankar om att komma tillbaka. Men sen är det som att den här paranoian och depressionen tar över. Han får uppvisa klara symptom på liksom en form av förföljelse.
Ja, du beskriver att han tittar folk över axeln.
Ja, precis. Och han vill ju inte, han aktar sig för ställen där han kan se kulturhuset, och han rör sig inte gärna in i stan. Och alldeles mot slutet så åker han i princip bara bil. Och sedan så följer han då hans fru, Ann-Sofie von Otter, är en världsberömd sångerska. Och hon har en turné i Asien då, i mars 2018. Och det är en turné som avslutas i Australien. Och under den här resan så genomgår Benny Fredriksson en kraftig försämring. Och så då den 17 mars 2018 så avslutar han sitt liv på ett hotellrum i Sydney. Mm.
När det beskedet liksom når ut, förutom liksom såklart för hans närmsta, vad får det för konsekvenser i teatervärlden?
Nej, men det är en oerhörd chockverkan. Och i och med att Benny Fredriksson har varit så tätt förknippad med det här huset, så blir det en oerhörd chock. För att teaterledningen då och kulturhusledningen går ju ut med de här uppgifterna efter en föreställning samma lördag då. Och då är det med stor förstämning. Men sen leder det ju också till en debatt som kanske borde ha hållits alldeles i anslutning till publiceringen av Aftonbladet. Nämligen de pressetiska aspekterna på det. Och det är det som är väldigt intressant faktiskt, när man sitter med ett par års perspektiv. Att när man just återbesöker den här publiceringen och läser den, så är det faktiskt helt obegripligt att den inte togs emot med större misstänksamhet än vad den gjorde. Just att den dels därför att man är öppna med att den på webbpubliceringen av den här artikeln är öppna med att det här rör ur ett upprop som där ett antal människor har samlat in uppgifter och därmed då också stått för urvalet.
Mm.
Att många av de här uppgifterna är återigen då är andrahandsuppgifter. Att den enda personen som trädde fram med namn är en tidigare chef eller tidigare chefsekreterare till Benny Fredriksson och som inte har jobbat på teatern på över ett decennium och som i sin tur återberättar händelser som tas upp i den här artikeln och presenteras nästan som vore det fakta.
Mm.
Det är väldigt intressant. Sen är det ju naturligtvis, och det är också den skulden som, eller vad ska man säga, det som tynger väldigt många av människor som jobbade nära Benny Fredriksson eller var vänner med Benny Fredriksson, och det är ju just det där att publiceringen innebar en sån stor osäkerhet och hela MeToo innebar en på många sätt en osäkerhet. Den mediala aspekten bara kanske säga av MeToo att man vet inte riktigt var man har sina det finns sidor som blottas i ett par av de här publiceringarna som görs under MeToo generellt som tyder på att det finns människor är komplexa varelser och därför vågar ju få gå ut och liksom ta Benny Fredrikssons parti offentligt eller problematisera den här artikeln eller ens ifrågasätta den. Sen finns det ett par som gör det, bland annat debattchefen på Kultur- och Stadsteatern under den här tiden, Johan Wirfeldt, som går ut ett väldigt försiktigt, får man säga så här, efter en Facebook-inlägg och just bara skriver att det här är inte min bild utav Benny Fredriksson. Det här har jag aldrig sett, med reservation för att en utredning ska göras.
Mm.
Och som möter då det här kraftiga. Liksom.
Mm.
Människor blir oerhört upprörda i det här kommentarsfältet.
Mm. Kan ju nämna det, bara som man brukar göra i de här sammanhangen när man pratar om att någon har tagit livet av sig. Liksom, att om man själv har såna tankar eller är orolig för någon annan i sin närhet så kan man kontakta självmordslinjen då på 90101 eller de har en chatt där på mind.se också. Eller ringa 112 naturligtvis om det är akut. Men Johan, avslutningsvis, hur tror du att man kommer minnas Benny Fredriksson?
Jag tror att nu när det börjar lägga sig så tror jag faktiskt att man kommer minnas honom som den stora teaterman och den stora kulturpersonlighet han är och var. Sen är det naturligtvis det går inte att komma ifrån ifrån den här publiceringen och att han blev ett utav de här främsta exemplen på en form av pressetiskt övertramp.
Mm. Boken heter Den sista teaterdirektören. Där tecknas ett mycket bredare porträtt över Benny Fredriksson. Och den har kommit till förlaget nu, berättade du här innan.
Ja, jag tror det i alla fall. Den skulle ha kommit till fredags, men jag har inte hört någonting än.
Nej.
Men den finns i butik från och med den 22.
Så är det. Johan Hilton, författare till Den sista teaterdirektören, tillika kulturchef här på Göteborgsposten. Tusen tack för att du hälsade på oss den här morgonen.
Tack själva.
Ja, det är måndag den 11 mars och idag ska de ju faktiskt hissa flaggan i Bryssel, Linnea.
Mm.
För Sveriges skull.
Exakt, inte vilken flagga som helst, utan Nej. Den svenska flaggan.
Precis, inte den belgiska. Statsminister Ulf Kristersson ska hålla ett anförande under en ceremoni och sen ha en pressträff tillsammans med Jens Stoltenberg då, generalsekreterare för NATO, norrmannen. 11.05. Börja pressträffen.
Ha, är det flagghissning 11.00 då kanske?
Nej, eller det står så här på regeringens hemsida, källa regeringens hemsida. Mm. Pressträffen med statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg börjar 11.05. Ceremonin börjar 12.00.
Gud vad intressant, jag undrar verkligen varför.
Är det någon, eller vad är det du är så förundrad kring? Förlåt,
nej, men
jag vill
alltså,
bara greppa
ju,
din
så här,
tankegång.
Det har ju säkert jag tror inte att det har någon viktig betydelse egentligen. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant att höra varför de landade i den jättekonstiga tiden 11.05.
Ja, det är
varför
ju...
fel på 11? 11.30. Alltså, jag tycker hel- och halvslag är liksom regeringens tider.
Ja.
Man kan inte hålla på med 05. Ja, det är som en tandläkartid kan man ju få 05.
Men tror du, det kanske är något annat som börjar vid 11 då?
Superviktigt conference call med någon kanske som ska säga grattis.
Precis.
Eller något.
De kanske ska läsa upp någonting. Du vet att någon har en liten påa typ.
Ja, så kan det vara.
Så här, för 2 år sedan invaderade Ryssland olagligt. Jag vet inte.
Nej.
Utöver statsminister Ulf Kristersson deltar även från Sverige
kronprinsessa Victoria.
Ja, Ebba Busch, Johan Persson, Tobias Billström, Paul Jonsson, Carl-Oskar Bolin, Magdalena Andersson, Jimmy Åkesson, Muharrem Demirok, Mikael Bredén och Henrik Landerholm.
Ja,
nationell säkerhetsrådgivare.
Ja, han är, vänta, kanske lika känt namn.
Många partiledare, ingen från Vänsterpartiet eller Miljöpartiet kan man notera då.
Mm.
Men alla andra partiledare, om jag inte har helt fel här, är väl med och representerar då.
Ja, det är min uppfattning av att ha läst den här listan.
Ja, vi tar,
spännande.
Väldigt spännande. Du kommer väl sitta klistrad då för den här ceremonin eventuellt.
Givetvis. Jag kanske till och med direkt rapporterar på Instagram, vi får se. Förberedd.
Där tog jag upp micken också.
Så jag trodde du hade...
Jag kan ta en liten grej emellan här. Jag nämnde det i början av... Det var det jag tänkte gå in och prata om här egentligen. Men så bara var vi så här, just det, de ska hissa flaggan på NATO idag.
Exakt, jag kände vi behövde ändå nämna det.
Bäst jag går in på min startsida, regeringen.se, ja, och ser vilken information de har. Precis. Men det jag egentligen tänkte prata om är ju att man gjort ett fynd då i Turkiet. Det äldsta av sitt slag någonsin.
Mm,
jag talar om bröd.
Just det, vi har ju haft förra året världens äldsta pannkaka. Nu, ja, är det alltså världens äldsta bröd.
Precis, och var inte den pannkakan också någonstans? Nej, det var i Frankrike eller någonstans där. Jag kommer inte ihåg,
skitsamma. Ja, jag kommer inte
ihåg. De har illustrerat det med på gp.se en TT-bild på en, liksom ett riktigt sånt bagerigott bröd.
Det är ju så svårt med genrebilder ibland.
Ja, jag är så dålig på bröd, men jag vet inte riktigt vad sånt där bröd heter.
Nej, det
där
ser ut som att det skulle kunna vara någon slags kavring i färgmässigt.
Ja,
men
kanske.
Formmässigt så ser det ut som att någon har försökt göra ett snigelskal.
Ja, kanelbulle typ.
Mm. Mm.
Ja, det ser väldigt gott ut i alla fall. Men jag tror inte det brödet som de hittade såg ut så då, för det var 8600 år gammalt för det första. Brödet på bilden är av en nyare variant, står det i bildtexten här.
Okay.
Någon skojar till det lite grann då.
Ja.
I Turkiet, i Katalhöyük, som betraktas som en av de tidigaste stadscivilisationerna någonsin då. Där har man varit och grävt och arkeologerna hittade då världens äldsta kända bröd. Det kan ju finnas för oss ännu okända bröd då.
Precis.
Som ligger begravda.
Svåridentifierat bröd som är ännu äldre.
Ja, precis. Man tror kanske att man har hittat någonting helt annat.
Jord.
En påk.
Ja.
Om så är det ett förordnat bröd då.
Mm.
Men det här ordet, eller brödet menar jag, påträffades i en förstörd ugn.
Mm-hmm.
Mm, då finns en rimlighet i det, kan jag gå med på. Och där påträffade man då vete, korn, ärtfrön och rester av något runt och svampigt.
Mm, mitt runda svampiga bröd.
Jag tar en rundsvamp, tack.
Inne
på lokala bageriet.
Okay.
Då pekar analyser på att det är ett jäst men ogräddat bröd. Så det har stått på jäsning och sen bara, vår civilisation går under! Och sen så kunde de aldrig grädda brödet.
Nej, eller så stod det på jäsning och så satte någon in det i ugnen och så funkar inte ugnen. Så blev personen så arg att de bara slog sönder den.
Vi har ju ingen el, nej.
Nej,
tänkte de.
Just det. Lampan har slocknat. Jag ser inte vad jag gör.
Nej, men det lär vara det äldsta brödet i världen någonsin som man har hittat då.
Otroligt.
Och han säger att brödet är en mindre variant av en limpa. Och idag skulle vi kalla det för kanske en fralla.
Ja,
eller?
Precis. Eller bulle om man bor i Malmö. Men
ja,
en mindre variant av en limpa. Ja, jag tycker det låter som en degklump.
Mm. Ja, lite
allt
så,
är väl nästan så.
Det har inte gräddats, men den har jäst och överlevt till våra dagar med stärkelsen kvar inuti. Något liknande har inte hittats tidigare, säger arkeologen Ali Ümit Türkçan från det han var från turkiska nyhetsbyrån Anatolia.
Mm-hmm. Men allt man undrar.
Nej, det var han inte alls, förlåt.
Nej.
Det här är inte så viktigt, men han var arkeolog, han sa det. Det mest rimliga, han är arkeolog, han sa det till den här nyhetsbyrån.
Ja,
han är inte från nyhetsbyrån.
Nej.
Och sa det till den här arkeolog.
Om han sa det från nyhetsbyrån så känner man, sluta ha så gott självförtroende om gammalt bröd.
Verkligen.
Men man undrar egentligen bara, vad gör de nu med brödet?
Mm. De tittar på det noga.
Fryser de in det? Slänger de det?
Ja, det vet vi inte. Vi kanske aldrig får svar på det.
Nej.
Hoppas de lägger det i en liksom, i frysen hemma. Så att du vet, man misstar det. Ska plocka ut ett paket lingongrova typ. Och så bara, 8600 år.
Det var det här, bäst för, vad blir det? 1500-talet. sport, ja, och fylla i kombination.
Då är du där.
Då är jag där. Det har blivit skandal under Holmenkollen.
Ja.
Läser jag på gp.se. Folk har förts bort av polis. Det var tydligen rejält med folk där då. Och Oslo-polisens operativa chef Marita Arne säger till NTB att vi bryter upp det ena bråket efter det andra.
Och då är alltså Holmenkollen en skidtävling i Norge.
Ja.
Typ liksom lite Vasaloppet-style kanske. Nej, 5 mil sånt. Det är inte så långt kanske.
Nej, men det verkar ju, min uppfattning är, du får rätta mig om du vet mer, men att det är någon form av folkfest.
Ja, men det förstår jag det som. Och det är ett klassiskt lopp.
Precis.
Det är väl lite därför det kan, jag nämner det där med Vasaloppet, att det känns som att det liksom är en otroligt klassisk tävling ändå, Holmenkollen.
Ja, det verkar ha varit också 25 till 30 000 åskådare på plats. Där fick man då, skriver Fredrik Janlind på GP-sporten, bland annat se Frida Karlsson vinna då 5 milen i överlägsen stil.
Mm.
Otroligt. Men i samband då med att hon gled över den här mållinjen så agerade även poliser på platsen. För det verkar ha liksom, de verkar ha en historia av att de har haft mycket liksom, alltså trubbel,
ja,
bråk.
Så typiskt Norge på något sätt. I Sverige så har vi liksom väldigt mycket supportergrejer på fotbollsläktare och så.
Mm.
Men i Norge blir det här stöket liksom ute i skogen längs sträckan på Holmenkollen.
Ja, precis.
Alltså, jag vet inte om det har varit huliganslagsmål precis, men ett stök i alla fall.
Ja, men stök har det absolut varit. 2018 till exempel, då var det 8 personer som skadades efter ett rejält bråk. Och förra året, då bad tydligen Röda Korset föräldrar att hämta sina barn efter då utbredd fylla bland ungdomar.
Röda Korset var ute och fick varna. Okay.
Ja. Tydligen hade då arrangörerna försökt liksom lösa det här inför i år, och därför så startade då damernas 5 mil redan 10.30.
Ja, så folk inte ska kunna bli så fulla då.
Ungdomar kan ju inte dricka alkohol på förmiddagen.
Nej.
Det är väl ändå bulletproof den här planen.
Det ska vi
allt
bli
planen.
To om,
ja, det ska vi, för det hjälpte inte särskilt mycket. Efter då att Frida Karlsson hade vunnit så berättade arrangörerna då att man hade tvingats agera. 9 personer åtminstone ska ha fått lämna det här området. De har blivit avvisade på grund av fylla. Vi snackar om ungdomar i åldern 16-20 år, säger operationsledare Guro Sandnes till VG då. Vi bryter upp det ena bråket efter det andra, säger Oslo-polisen.
Det känns så himla märkligt där. Aftonbladet, de har skrivit en väldigt de har ju en ganska dramatisk text, eller liksom nästan romanmässig text. Får jag läsa en snutt?
Ja, men gör det.
Det prasslar i skogen. En gren knäcks. En till. Snart hörs ljudet av en såg, samtidigt som varelserna som smyger längs trästammarna bara blir fler och fler. De är norrmän, och de är denna lördag på jakt efter något torrt. Snart hukar de sig likt en lejonflock över en gasell kring ett dött träd med lågt grenbark. Bland de svenska landslagsåkarna kallas de för huliganer. Publiken som nu samlar alla torra grenar de kommer över för att tända de beryktade brasorna vid Frognerssäteren, världscupcirkusens största festplats.
Ja.
Aftonbladet läser
jag. Otroligt. Bra skrivet av den personen. Man blir meddragen.
Ja, det får man säga ändå. Frida Patrik Bränning.
Ja, bra jobbat. Jag kan berätta också att brandförsvarets chef enligt VG har sagt tältet är nästan fullt med skadade och medvetslösa personer.
Okej, vad då för tält?
Ja, men det verkar ju vara någon slags, du vet, sånt sjukvårdstält kanske, som de har lite tillfälligt. Men det är då Norska Dagbladet som har skrivit att det har varit slagsmål mellan ungdomar i skogen och att flera fick lämna området i handfängsel. Även den svenska åkaren då, Moa Lundgren, säger till Expressen att det var ett sjöslag där ute i skogen. Det luktade verkligen alkohol när man åkte förbi.
Mm.
Det önskar man ju ändå att hon ska få slippa när man ska fokusera på att ta sig fram snabbt. Det finns också en man som beskrivs som Lukas med de 1000 ölen.
Ja, jag läser precis lite honom här.
Ja, det gör det.
Samtidigt bara skummar lite grann, men ja.
Ja, han verkar ju ha, han säger då att det viktigaste här, det är att försvara muren. Förra året försökte 215-åringar forcera den, men i år har vi byggt den ännu tjockare. rockare.
Det verkar vara ett ganska en problematisk kultur kring Holmenkollen, där man har massa olika spel och lekar. Det påminner ju om någon sorts liksom valborgsfirande i Uppsala eller någonting nästan.
Ja, grankriget dras i mina tankar till.
Ute på, vad är det, Öckerö eller Norra Skärgård?
Ja, precis, ute på öarna där. Mm. Men det verkar i och för sig, ja, Aftonbladet skriver då att han har då byggt en hel borg i snö med 2 meter tjocka väggar och vallgrav. Vid dess öppning håller 24-årig Lukas, norrman enligt mössan men svensk enligt passan, vakt om sina 1000 öl. Så han har då uppenbarligen 1000 öl. Som han har byggt ett fort runt. Han kanske skulle ha gjort det någon annanstans där det inte var lika mycket ungdomar som är sugna på att supa.
Mm, typ han på dejt. Så det är lite om vad jag gör.
Det är lite så. Men också,
jobbar du eller?
Säg inte till Aftonbladet då att du har 1000 öl i din borg.
Nej.
Om det förra året var 215-åringar.
Ja, men det är väl en del av det, antar jag.
Ja, det att verkar
de ska
ju så.
Vara det. Men de här 15, ja, jag vet inte, det känns lite osunt. Ja. Jag förstår ju att de har förberett sig i Norge.
Ja.
Men på detta, men det är ju, de kunde ändå liksom inte mota Olle i grind.
Det kunde de inte. 10.30 var inte tillräckligt tidigt för att motverka detta. Tror du att det finns någon tid? Och i så fall vilken?
Jag tror inte det finns någon tid. För jag vet ju att liksom, för jag ser bilder här på de här ungdomarna som Aftonbladet lagt upp. Och det är ju liksom så här gymnasieungdomar typ. Och jag tänker att på studenten så har ju folk champagnefrukost liksom. Vid typ så 7 på morgonen kanske.
Exakt.
Eller något. Så jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Jag menar, lägger man det för tidigt, då börjar de ju bara festa kvällen innan. Mm. För att då kanske alla typ har däckat innan. Och då blir inte det bra heller. För då har man någon slags medskyldig till att tidigare lägga supandeprocessen.
Ja,
att
precis, ska och förlänga dygna, den liksom. Från kvällen innan.
Ja, en väldigt problematisk kultur de har i Norge på många sätt.
Ja, det verkar ha blivit kämpigt även i år. Vi får väl se vad de, hur de nu ska lösa det här till nästa år.
Vad lite man pratar om, liksom så här, det är ju många som vill prata om så här, andra kulturer och att det kan vara problematiskt på en eller andra sätt. Det finns ju ändå sådana strömningar i Sverige, men det är väl få som pratar om den här oerhört problematiska alkoholkulturen de har i Norge kring ungdomar.
Kan det vara att vi också har den? Så det är inget man vill liksom blama någon annan för?
Kanske, men de verkar fan vara. Jag ser en kille som liksom har gjort en... Någon, han har på sig typ en sån bombjacka, du vet, typ som en självmordsbombare skulle ha, ungefär ser det ut som.
Jaha.
Med öl i istället. Och bara lassat in såna 50-pangare in där liksom.
Okay. Så en sån fotografväst som man bara har fyllt.
Exakt. Ja. Men de har hela den här russekulturen liksom. Jag vet att det är sups jävul bland ungdomar i Sverige också på sina ställen. Eller har jag hört liksom. Inte som att jag vet det. Typ. Jag brukar vara där och ta mig ett järn.
Jag brukar bygga en borg och slåss mot 215-åringar.
Men det känns som att det har ballat ur i Norge.
Ja. Det kan vi väl unna oss att få tycka en liten stund.
Ja, verkligen. Det gick ganska dåligt för svenskarna på här sidan, tror jag.
Ja, de var fulla, höll jag på sig. Var de ju verkligen inte, såklart.
Chockade över den absurda alkoholkulturen som råder i Norge. Ja. Det var ju en nyhet som kom faktiskt förra veckan som vi missade lite grann, sjukt nog. Men egentligen så var nyheten om någonting annat. Det var Jimmie Åkesson som fick en skopa riktad till sig i Aftonbladet av Fanny Jönsson, en skribent där, som angrep honom för att att han var långt ifrån folket. För att Jimmie Åkesson hade sagt någonting i stil med att man borde så handla på billigare mataffärer.
Ja.
Nu när
som
priserna går upp.
Som en lösning på inflationen.
Ja, jag tyckte typ att, alltså jag läste typ det längre citatet då, nu har jag det inte framför mig tyvärr, men att det var inte typ som att han var typ så här, they can eat cake.
Nej,
typ.
Precis.
Men han tyckte ändå att man kunde liksom gå till billigare affärer då, på något sätt. Och då skrev hon, den här Fanny Jönsson då, att han kan liksom ha sina räksmörgåsar för sig själv typ.
Ja.
Och hon drog upp räksmörgåsar så jag inte förstod varför.
Det slogs in där på något sätt.
Om det skulle vara någon motsvarighet till liksom Antoinettes bakelser då.
Ja.
Men då hade Jimmie också en svar på tal, nämligen att han äter aldrig räkmackor, för han äter absolut ingenting som levt i vatten.
Nej.
Jag tycker helt enkelt inte det är gott, skriver han på Facebook. Vilket ju Vi är jag sa ju att vi var bröd i Magsen i början. På så sätt att vi inte är så förtjusta i skaldjur.
Ja.
Men här är ju Jimmy Åkesson närmast extrem, en extremist.
Precis.
När det gäller att fisk, hur man förhåller sig till det.
Man undrar ju också om det här med någonting som levt i vatten. Alltså är det så att det har sin huvudsakliga livstid i vatten? Eller räcker det med liksom en älg som har så simmat lite grann.
Ja, men jag tror att vi får tolka honom som att det är saker som till huvudsakliga.
Jag tror vatten. Också det. Jag vill bara öppna för eventuell misstolkning.
Smygstänger den dörren.
Ja, gör det.
Den tolkningen.
Gör det direkt.
Ändå. Men extremisten Jim Åkesson som vill inte befatta sig med någonting som har levt i havet. Bara,
jag tycker inte det är gott.
Jag kan känna med honom just det här att det är lite jobbigt med den här råfisken och sillen och sushin. Och, alltså du vet att jag menar räkor och kräftor, det är ändå havets skalbaggen liksom, så här.
Som du åt.
Ja, precis.
Här inne till
exempel. Jag skåpar mig, det är löjligt liksom, jag vet det, men så är det bara. Folk tycker det är äckligt ibland att man ska äta typ så skalbaggar i framtiden. Men du äter ju redan räkor och kräftor. Vad är liksom problemet?
Nej, men nu, det är väl ändå inte samma sak.
Det är det. Men då blev liksom rubriken på Jimmy Åkessons svar då handlar ju på Omni om så här, Åkesson kolon, jag äter absolut ingenting som levt i vatten. Och det var väl liksom inte det som var hans stora debattartikel. Typ så här, det vill jag berätta.
Detta är mitt budskap som jag jobbar med nu de här veckorna.
Det var väl mer att han vill han liksom uppmuntrar folk att typ vara lojala mot mindre butiker där det kanske är lite billigare typ och sådana där grejer.
Ja.
I alla fall, och det var egentligen liksom inte det jag skulle prata om, det var bara en lång bakgrund till min som jag puffade lite för den här artikeln om att jag, glada nyheter för mig och Jimmy Åkesson då, en seger för oss det är också väldigt taskigt av mig att vinkla det så, för det är snarare en väldigt stor förlust för andra.
Aha.
För rubriken jag läser, nu är jag framme vid det jag ska säga egentligen.
Nu är du framme, ja.
Unga som äter nyttigt inom citationstecken har högre PFAS-halter. Och då är det så att unga som äter enligt kostråden i Sverige har högre halter av sådana här evighetskemikalier, PFAS,
ja,
som inte bryts ner.
Ha.
Nej, i kroppen än de som äter onyttigare mat, visar ny svensk forskning. Och det beror då på att man följer kostråden och äter den mängden av fisk och skaldjur som man har på tallriken verkar spela in, står det i den här artikeln. Det är en viktig kunskap eftersom ungdomar tillhör grupper som kan vara särskilt känsliga för kemikalier som PFAS. Då. Och då har de tittat på data från drygt 1000 personer i åldrarna mellan 10 och 21 år som rapporterats om sina kostvanor in då till Livsmedelsverket, och det, för det är de som har gjort undersökningen. Nästan 30% av ungdomarna hade halter i blodet som visar på att de fått i sig mer PFAS än vad EUs riktlinjer säger då, alltså som är bra för hälsan. Och då härleder de detta till fisken och skaldjuren. Lite kryssat att få in Jimmy också i detta, men
ja,
jag ville typ ändå prata om det också.
Det är ändå en win. Ja, ni har i alla fall inte så mycket PFAS.
Ja, men
det kan man ju säga.
Kanske inte liksom, om han inte har liksom blivit nersprutad av försvarsmaktens brandskum.
Nej,
eller vad det var, eller räddningstjänsten. Som var där i Kallinge i Blekinge i för sig.
Ja.
Så jag vet inte om det är därför Jimmy Åkesson inte äter fisk. Jag tror inte det.
Nej, han sa ju att det var för att han inte tycker det är gott.
Ja, det sa han. Så
det sa
det
han faktiskt
därför.
Uttryckligen.
Men i alla fall, det är i alla fall mer sannolikt att man får i sig PFAS då om man äter mer fisk och skaldjur. Och det ställer ju frågan då, borde man sluta äta det?
Nej.
Nej, ni bara står det i den här.
Ja, precis. Man kan undra det. Men jag har ju säkerligen då mer kanske än vad du har. Jag brukar ju ändå, det slinker ju ner skagenröra titt som tätt.
Ja, du har ju någon sorts rutin nästan.
Ja, det är ändå lite av en en traditionell fredagslunch för mig.
Ja, finns det skäl att redan nu dra ner på fisk och skaldjur med tanke på PFAS, frågade sig i texten här. Fisk fångade i ett förorenat område bör man avstå från, säger Mattias Öberg då, som är toxikolog vid Karolinska. Men generellt finns inte skäl till det. Så man måste, de tycker ändå, eller han tycker i alla fall inte att man behöver dra ner på det så här generellt.
Nej,
men det
man
finns
ska bara
väl
koll på vilka områden då som är inte bra.
Exakt, det är väl vissa sjöar typ, nu ska jag inte gissa, jag ska inte hänga ut olika sjöar utan belägg, men ja, Carl skriver, jag och Jimmie Åkesson ska sluta sjåpa oss då kanske.
Ja,
Och bara ha koll på de mest förgiftade sjöarna i Sverige.
Mm.
Men det är också där med dricksvattnet. Bor du på ett ställe där dricksvattnet inte renas så påverkar det mycket mer än vad du äter. Så det kan man ju kolla upp i första hand då. Vilka ställen är det? Vart renas inte dricksvattnet?
Nej, eller hur? Är det hemma hos mig?
Ja.
Jag vet inte. Nej.
Lite förvirrat detta kanske, men...
Ja, men det är ju så med såna här gränsvärden och riktlinjer att om man väl börjar liksom titta och tänka och försöka förstå det, då tycker jag att det är ganska lätt att man bara känner, det här är ju ett heltidsjobb. Mm.
Jag tycker det är... Men, annars, förlåt.
Nej, men Anna, man får väl gå på de här klassiska sakerna som man har hört.
Ja, jag tror, tycker ändå den stora grejen från det här är att Jimmie Åkesson inte äter någonting som kommer från havet.
Ja.
Tänk om han skulle typ bli statsminister då. Han har väl ändå sagt typ att han ska gå för det. Nu var inte det också en nyhet i helgen? Eller att de tänker sitta i regeringen i alla fall?
Det kan jag om de får inte bekräfta eller förneka.
Nej, men jag för mig det i alla fall. Ja. Men de har i alla fall liksom vill flytta fram positionerna till nästa val.
Mm.
Men om han skulle åka på olika statsbesök då till Frankrike, hur pinsamt blir inte det liksom?
Jo, bara han skulle komma till Göteborg.
Ja.
Så skulle det kunna bli pinsamt.
Det blir skitpinsamt. Jag tänker ändå... mig, Ulf Kristersson har ändå auran av att äta det mesta, tänker jag.
Ja, det tror jag.
Ja, ja, vi får se. Jimmie Åkesson har sagt att han vill bli statsminister 2026 till Bloomberg.
Mm.
Ja, det var därför jag fick det. Det var nu i 14 oktober 2023. Han har sagt det. Såg jag nu, jag trodde det var i helgen. Men det var väl någonting om det också. Men det är någonting annat då. Han hade sagt det igår också, förlåt, i Sydsvenskan.
Wow, nice save. Nu ska jag distrahera oss med att prata om ett riktigt stort gäng med kängurus. På BBC så läser jag Stampede of Kangaroos Invades Melbourne Golf Course.
Stampede.
Och Stampede har jag liksom översatt på internet. Panik, rusning, panikartad flykt.
Ja, jag tänker Lejonkungen nere i dalen där.
Är det då, är det
slutet för Mufasa.
Ja.
Då är det en stampid av gnuer.
Då är det en stampid. Ja, man ser i alla fall, det är ju väldigt svårt att säga hur många det här är, men ja, det är ju över 200 stycken skulle jag säga. Absolut, de bara liksom skuttar sig fram längs på greenen och olika, vad heter det där nu med sand?
Fairway bunker.
Det heter bunker, det kändes som att jag hade hittat på det.
Och då är det inte så, Hitlers bunker var ju inte en sån sandhög.
Nej,
utan det
precis.
Finns ju två olika bunkrar.
Det finns olika betydelser för det här namnet då. Men BBC skriver då att en lokal golfare was left stunned och nu...
And amazed, kanske.
Stunned
det måste
and
ju
amazed.
Bli typ jordbävning om 200 kängurus hoppar samtidigt.
Ja, alltså vilket ljud det måste bara göra. Men det var ju då en mobb, skriver de, av kängurus som avbröt hans spel då på den här då Heritage Golf and Country Club nära Melbourne. Och det var den här Steven Roche då har filmat de här kängurusarna när de springer fram. Han beskriver den här händelsen som a fair dinkum stampede.
Ursäkta?
Ja, exakt. Det här har jag också översatt då, eftersom det fattar man inte vad det betyder. Men det är tydligen ett liksom uttryck som man använder för att då understryka the genuineness eller sanningen om någonting.
Mm.
Så man understryker då verkligen att det är att det stämmer.
Att det stämmer.
Ja, det är väl något sånt uttryck de har.
Det är verkligen så här Australia being Australia.
Ja.
På något sätt. Du vet att man har kanske besök från utlandet.
Exakt.
Och vill visa upp så här ett bredare Australien. Man kan spela golf här också. Mm. Bara, så nej. Kommer det 200 kängurus. För man
bara
så här, det är inte så här varje dag Australien. Nej. Jag lovar. Det här är ovanligt här, ja. Att detta sker.
Men vet du vad? Det är inte ovanligt att detta sker.
Jaså.
Det har skett förut. Det är inte första gången. Den här golfklubben har tydligen varit liksom... ja, men 2021, då gick de ut och sa att de kanske... Du vet, de hade problem med kängurus.
Mm.
Och så gick de ut och sa, jag vet inte exakt vad de sa, men någonting om att så här, nu ska vi göra oss av med de här kängurusarna.
Mm.
Mm. Då fick de ganska mycket kritik. Så de fick sen backa från det. Och så kom de på den otroliga lösningen då istället, att sätta upp staket.
Mm.
Men det verkar inte som att det har löst sig, eller så har kängurusarna lärt sig då hur man öppnar. Men det här är ju en sport, alltså bara när man ser bilderna så känner jag att när kängurusarna är där är det en sport som jag är intresserad av.
Ja, men det kan vara farligt.
Man vill inte skjuta på dem i och för sig. Nej, precis. Så det fattar ju inte dem. Men det är det som har hänt. Jag har varit asmycket kängurus på en golfbana i Australien.
Innan vi slutar så har jag fått en strikt uppmaning från vår producent Carl Jansson att i alla fall nämna att två norrmän vann Melodifestivalen. Jag talade om Marcus och även Martinus då.
Mm.
De är ju syskon vad jag förstår.
Exakt.
Är de tvillingar?
Tvillingar är de till och med.
Och då ska vi alltså få norrmän som representerar oss och en dansk kan representera landslaget i fotboll.
Ja.
Vad är det som pågår i Sverige?
Nu är det...
I Ulf Kristerssons Sverige styr danskar och norrmän.
I Ulf Kristerssons snart inte längre Sverige utan något skandinaviskt bara ihopkok.
Ja, NATO.
Är det dit vi är på väg? Håller vi på att bli ett land?
Hopkok.
En smält degel.
Ikväll känner vi oss som svenska till 110%. Nu blir det nästan lite olustigt att de måste bedyra sin svenskhet plötsligt.
Eller hur?
Att det är en sån debatt. Och då har jag redan målat ut Norge som att de har en problematisk kultur i det landet.
Precis.
Med det här supandet i Holmenkollen. Och nu säger jag att Marcus Martinus typ inte är värd att representera Sverige. Och att jag är broder med Jimmy Åkesson. Vad hände med mig idag?
Det är många utfästelser som har gjorts i dagens program faktiskt.
Ja, det är olyckligt att det blev så många lager på lager där liksom.
Men vi minns ju, det var ju ganska många som var, jag tog upp den undersökningen i fredags om hur folk ställde sig till att det skulle vara en norsk duo som då representerade oss
vi
i Eurovision.
Om det, ja.
Det slående var ju där också att det var väldigt många som var så, jag bryr mig inte.
Nej. Men jag är ju där egentligen, för jag har inte sett det här, jag har inte hört låten eller någonting så. Men jag kan ändå tycka att det sticker alltid i ögonen lite med Norge.
Ja.
För de är så bra nu på allting, det är skidor och nu har de typ världens bästa fotbollsspelare nästan. Mm-hmm. Och liksom det är bara... Lägg av nu får vi ju göra någonting åt det här.
Ja.
Nu får vi skärpa oss lite grann i
Vad ska
Sverige.
Vi göra tycker du då?
Ja, vet inte. Skicka blåvitt. Nej, men jag vet inte vad vi ska hitta på.
Jag tror det är det som är problemet. Du behöver sätta ihop liksom en liten medborgargrupp kanske.
Ja, vi kanske måste...
Spåna på det här. Hur ska vi vinna över Norge i allt?
Uppmuntra dem till ännu mer alkoholkonsumtion.
Ja,
kanske.
Just förstöra
ungdomen.
Just det. Vi ska inte bli bättre. Vi ska
de
göra
ska
dem
bli
sämre.
Mm. When they go high, we go low. Och så bara förleder vi dem ner i alkohol.
Ner i fördärvet.
I missbruket. Mm. Det kan vara en idé, men annars satsa på den bredare idrottsrörelsen kan man väl också göra då. Kanske, om vi ska vinna i sport. Det här med Melodifestivalen vet jag faktiskt inte hur det fungerar riktigt. Hur vi ska liksom få fram ännu sämre musik.
Nej.
Så att någon kan få fram ännu mer dålig musik som vi har bredare utbud att välja från när någon ska koras till seger i Melodifestivalen. Nåväl, ja du, nu har vi hållit på ett bra tag. Vad har du pratat om idag, Linnea?
Men jag har pratat om explosionerna och de farliga föremålen som har hittats i Frölunda i slutet av förra veckan.
Mm.
Två personer är häktade för explosionerna som skedde i onsdags, men sen har det fortsatt.
Just det, jag gick igenom Oscarsgalan. Två svenskar vann där. Ett skämt som jag tyckte var lagom kul, vilket gjorde det 5+, för jag liksom var sugen på lagom i år.
Ja, du var väldigt sugen på det.
Sen var Johan Hilton här också och talade om sin nya bok som kommer nu alldeles snart, den sista teaterdirektören, om Benny Fredriksson, teaterdirektören då, som tog sitt liv efter Aftonbladets publiceringar om honom under MeToo-hösten 2017, kan man säga, i kölvattnet av det. Han är ju kulturchef på GP ska jag säga också.
Ja.
Man måste alltid få med det.
Precis.
Han har skrivit den här boken men han jobbar ju här också. Så alla vet det. Ja, det är väl det från programmet idag. Följ oss på Nyhetsshowen, där heter vi Instagram. Carl Jansson heter vi producent idag. Vad heter du nu igen?
Följ oss på Nyhetsshowen, där heter vi Instagram.
Nej,
inte ska väl du komma undan med en felsägning?
Sa jag det?
Det sa
jag kallade också alltså där publiken där Jimmy Åkes eller Ulf Kristersson satt när Biden pratade för oratoriet i fredags, vilket har stått i hela helgen. Auditoriet menar jag.
Ja.
Oratoriet, googlade
det. Det är något när man tittar på fåglar.
Nej.
Orrar.
Nej, nu hade du fel också, vad skönt.
Nej, men jag spekulerade.
Ja.
Det var inte. Okej, okay, ska vi fortsätta det här?
Musikstycke komponerat ungefär, ett musikaliskt verk för orkester.
Ja,
jättebra. Jag har redan dragit ner min mick halvvägs, så jag kan väl lika gärna sätta punkt där.
Perfekt, hör inte av er om ni hör något vi säger fel. Om det inte är något viktigt då. Då får ni såklart höra av er. Annars kan jag bara säga att det blir fågelkurs imorgon.
Underbart.
Mm.
Tack för idag.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.